Hej och välkomna till avsnitt 1286 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Nästa år är det dags för riksdagsval i Sverige, men redan nu har Socialdemokraterna trappat upp retoriken, i synnerhet mot Sverigedemokraterna. Det senaste var statsminister Stefan Löfven, som ansåg att en regeringsbildning med stöd av SD skulle innebära ett hot mot demokratin. Dessförinnan hade SVT Forum hållit en debatt där Socialdemokraternas EU-parlamentariker Helene Fritzon gick kort ut mot Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Jessica Stegrud.
Jag blir upprörd när jag hör Jessica Stegrud idag prata om jämställdhet och säga sig vara förespråkare för jämställdhet. När vi ser i Europaparlamentet att hennes parti, Sverigedemokraterna, röstar emot en så viktig resolution om kvinnors rättigheter som den vi behandlade i februari.
När man röstar så är det alltid, det är väldigt många punkter att ta ställning till och sen så fattar man slutligen ett beslut. Och precis som jag alltid säger, jag är självklart för jämställdhet och att vi ska jobba i den riktningen. Det är metoderna vi inte är överens om. Helene Fritzon förespråkar ett väldigt totalitärt sätt. Hon vill tvinga fram utfall. Hon vill strunta i individens egna val. Det vill inte jag. Det har visat sig i forna kommunistländer. Det visar sig i Kina att det inte är vägen framåt. Jag är för att kvinnor hamnar i större utsträckning i beslutande positioner. Men kvinnor ska inte kvoteras in. Det är den stora skillnaden. Utan det kan växa fram på annat sätt. Men just den här, också om man inte går Helene Fritzons väg, då är man emot jämställdhet. Jag är otroligt trött på den här enögdheten. För det är inte så det ser ut. Jag har 25 år i näringslivet. Jag vet hur det ser ut där. Jag har mött otroligt positiva människor och strukturer i näringslivet. Jag vet hur det är att vara kvinna i näringslivet idag och det är framförallt väldigt, väldigt positivt. Helene Fritzon förespråkar också en politik där de fullständigt negligerar det stora hotet mot jämställdheten idag, nämligen islamiseringen. Här hör man aldrig Helene Fritzon, tvärtom gullar man med islamister så fort man kan. Och där ligger de stora värderingsskillnaderna. Att islamister anser att kvinnor och män inte är lika värda, det anser jag. Och därför måste det motas i vårt moderna västerländska samhälle. Men det är någonting som Helene Fritzon aldrig nämner. Så att jag tror att hon säger sig vilja skapa ett jämställt samhälle. Jag vill det definitivt. Men vi har helt olika förhållningssätt. Jag vill ha ett liberalt samhälle där man har samma rättigheter, möjligheter och kan utöva sina fria val.
Ja. Alice Bah Kuhnke, hur ser jämställdheten ut i det gröna samhället?
Alltså, först så tycker jag att Helene Fritzon borde få en replik på de grova anklagelserna som Jessica Stegrud slänger. Så jag skulle gärna vilja ge
varsågod,
till Helene Fritzon.
Bara väldigt kort. Alltså, Jessica Stegrud sjunger som vanligt de högerextremas sång. Hon gör det även i den här seriösa debatten om hur vi ska nå ett jämställt Europa.
Här följer ett samtal med Jessica Stegrud om Socialdemokraternas upptrappade krigsretorik mot Sverigedemokraterna. Varmt välkomna. Jessica Stegrud, välkommen.
Tack jättemycket.
Ja, det pågår ju någon slags, ska man säga, krig från Socialdemokraternas håll just nu mot Sverigedemokraterna, och det hetska angrepp hela tiden. Stefan Löfven har varit ute och pratat om att demokratin går under i princip om Moderaterna samarbetar med Sverigedemokraterna efter nästa val, och det är en hetsk debatt, och du har också varit en del av den här, du har varit föremål för de hetska angreppen, och det var en debatt på SVT Forum. Jag trodde att det var igår, för jag såg det på TV igår, men det var tidigare, visst var det så?
Ja. Det var på internationella kvinnodagen faktiskt, men sen så har du säkert sett någon repris. De går i repris med jämna mellanrum.
Så var det nog. Ja. Men det som hände i alla fall, det var att du varit angripen av Socialdemokraternas EU-parlamentariker Helene Fritzon. Och hon menade att du sjöng det högerextrema sång, menar hon. Kan du liksom sammanfatta lite den här debatten och liksom de här tongångarna? För det gick ganska hårt till, tyckte jag.
Ja, det var ju då en debatt på internationella kvinnodagen, och vi som var inbjudna sitter ju då, det vi har gemensamt är att vi sitter i EU-parlamentets utskott för jämställdhetsfrågor, det kallas för FEM, står för Gender Equality, Women's Rights och Gender Equality, och det är ganska många svenska EU-parlamentariker som sitter i det utskottet, och vi var inbjudna och det är bara kvinnor, Helene Fritzon då från Socialdemokraterna. Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet, också var det en centerpartist. Och hur många var vi någon till? Kommer jag inte ihåg, för det var de som var i fokus. Mm. Eller var vi som var i fokus, var det i alla fall. Men det brukar se ut, jo, Arba Kokalari från Moderaterna också. Abir Aslan ska jag säga, från Centerpartiet. Så att vi var då inbjudna. Vi skulle bland annat prata om en resolution som har varit uppe i parlamentet. Det har också, sen har också kommissionen kommit med en jämställdhetsstrategi, kan man säga, som vi då har fått dragen för oss i ett antal omgångar, och de har gått igenom hur de anser då att jämställdhetsarbetet ska gå framåt helt enkelt, och hur jämställdheten ska öka. Och varför jag är lite svävande nu, det är för att det har varit väldigt många möten på det här temat. Men dagen till ära då, så skulle vi just prata då jämställdhet i EU. Och det började med att vi fick inleda med att berätta vad själva dagen, den här internationella kvinnodagen, vad den betyder för oss. Så att det började ganska trevligt. Jag kunde hålla med om vad de andra sa, och jag berättade vad det betyder för mig och vad jag la i det och så. Men sen gick det snabbt över, Helene Fritzon fick ordet och hon började med att angripa mig för att jag inte hade röstat ja till en viktig, som hon ansåg då, viktig resolution på det här temat. Och att jag då var emot jämställdhet, att det var ett skämt mer eller mindre, att jag skulle vara för jämställdhet och ändå så går jag emot den här otroligt viktiga, säger nej till diverse rättigheter för kvinnor då. Det var lite sådär. Mm. Det var så det började, kan jag säga.
Ja, men alltså det var jätteintressant, för att hon alltså, för jag såg hela debatten, jag minns inte allt, men jag såg den rakt igenom. Men jag tyckte att från början lät det som ett vanligt politiskt samtal, alltså en part berättar sin ståndpunkt, nästa part berättar sin, och sen så håller moderatorn i trådarna. Men hon gick som direkt på angrepp mot dig, och jag tyckte att det här var ovanligt, tyckte jag nästan. Och du har säkert varit med om sånt förut, men jag tyckte att det var verkligen speciellt att hon fokuserade på dig, på Sverigedemokraterna. Och du sa då att, nej men jag tror på jämlikhet, jag tror bara inte på kvotering, sa du ungefär. Och sen så drev du debatten framåt och så. Men ja, alltså tycker du att det här vart ovanligt mycket angripen i den här debatten?
Ja, men jag kan väl börja med att säga att när hon säger så här, för det första så bygger hon en halmgubbe. Hon får då åskådarna tro på att jag då har gått emot en resolution som handlar om kvinnors rättigheter. Och det är inte alls det handlar om. Kvinnor har idag exakt samma rättigheter som män i EU. Det är ingen skillnad. Det handlar inte om kvinnors rättigheter, men de slarvar ju med begreppen här. Och det är ju såklart medvetet. Man ska få känslan av att kvinnor inte har några rättigheter, men det stämmer inte. Det stämmer inte. Så att de börjar redan där. Och sen då måste man ju då som politisk antagonist bestämma sig för vad man ska bemöta med. Och hur man ska svara då. Och det är klart att jag kunde ha haft en 2 minuters utläggning om vad den här resolutionen egentligen handlar om. Man ska också komma ihåg att när man tar ställning till de här, när vi röstar till exempel, så är det otroligt många punkter man tar ställning till. Och väldigt många punkter kan vara bra. Sen kan det vara en handfull eller fler som är otroligt dåliga, som egentligen skulle motverka i min värld all jämställdhet. Och då kan jag inte rösta ja till resolutionen som helhet. Det här är väldigt komplext, men det är någonting man aldrig berättar för åhörarna. Det här är någonting som vi parlamentariker vet, att det är precis så här det ser ut. Och det här gör ju hon om till en attackpunkt då. Och sen försökte jag då summera att den stora skillnaden är, jag vill ha jämställdhet, men väldigt mycket av hur man försöker bedriva jämställdhetsarbetet framåt inom EU, det är att införa massa tvingande saker som kvotering. Man siktar in sig på att man vill ha ett visst utfall. Man vill ha ett visst antal kvinnor i styrelserna till exempel, och på andra områden. Man pratar om att man ska ha halva makten i alla beslutsorgan, EU-parlamentet till och med. Där vill man ha hälften kvinnor, punkt. Det spelar ingen roll om det egentligen är 90% av den manliga befolkningen är intresserade av till exempel politik, och säger att det skulle bara vara 40% av kvinnorna. Det ska fortfarande vara 50-50. Och jag är otroligt emot de här tvingande metoderna. Att man tittar på utfallet, man tittar inte på möjligheterna. Jag tycker självklart att alla ska ha samma möjligheter. Det finns områden där man kan få upp intresset hos kvinnor att ta sig an en viss typ av frågor och så vidare. Det är klart att det är sånt man kan jobba med hela tiden. Man kan ha en diskussion, man kan prata om attityder. Men att tvinga fram utfall som du gör på alla områden idag. Det här sprider sig som en löpeld. Det här är också någonting jag har sett i näringslivet, hur det har börjat smyga sig in. Och det är inte vägen framåt. Men då plockar de ju ut det här. De får nog låta som att man är emot jämställdhet. När det i själva verket är de som håller fast vid otroligt gamla fördomar också. För man svänger sig med. Under debatten så tog hon upp lönegapet. Ja, idag är det inom EU är det 16% skillnad mellan kvinnor och mäns inkomster. Och då blandar man, för då får man då låta som att två individer, en man och en kvinna, har precis samma yrke, samma utbildning, samma ansvar på jobbet. Och då skiljer det 16% bara för att den ena är kvinna. Hon har per automatik 16% lägre lön, det vill säga en ren och skär diskriminering. Men det är inte det det handlar om. Men man förenklar det här, man håller fast vid gamla narrativ och gamla myter, och så försöker man då påtvinga motståndaren, eller bilden av att motståndaren skulle vara mot jämställdhet, för att jag inte köper det här. Det blev en lång utläggning.
Ja, men det är bra. Men jag tycker också att det var intressant att du sa att, för jag menar, jag tror att jag känner inte Helene Fritzon, men jag är nästan helt säker på att hon var yrkespolitiker i årtionden. Och ja, Alice Bah Kuhnke har ju varit inne i de kretsarna ganska lång tid, inte så länge, men relativt länge. Men du däremot, du är ganska ny i politiken. Du började 2017 och då började du som bloggare, och sen så kom du inne i parlamentet nu för 2 år sedan och sådär. Så jag menar, du har haft en helt annan karriär, det är dit jag vill komma, och jobbat med företag och verkligen sett, och du sa det i debatten, du har sett hur liksom kvinnor kan lyckas, att det behövs inte kvoteringar och sådana saker. Alltså kan du liksom, lever de här inte i verkligheten? Eller i samma verklighet som
Nej,
du kanske?
Nej, det gör de inte. Och du nämner Helene Fritzon, jag tror att hon är en klassisk socialdemokrat av den generationen. Det fanns en tid när det säkert fanns inslag av diskriminering mot kvinnor. Självklart har det funnits en tid där kvinnor inte hade samma möjligheter. Och för den delen går det ännu längre tillbaka, inte samma rättigheter. Det är ju inte så att det inte har existerat. Det är aldrig någon som har liksom hävdat motsatsen. Och jag själv brukar säga, precis som jag sa också inledningsvis på den här debatten, jag brukar tänka på mina föräldrar som var unga på 60-70-talet, min mamma. Är du för fri abort och för att kvinnor skulle ha möjlighet att i större utsträckning läsa på universiteten, komma ut i arbetslivet. Min pappa tog ju tidigt ett stort ansvar för mig. Han var en ovanlig man på 70-talet som tog ett väldigt stort ansvar för mig och alltid stöttat mig. Så att jag har ju väldigt mycket att tacka dem för, och jag skördar mycket frukten av det idag, och min generation och alla som är yngre. Men sen har ju saker förändrats. Ta det här tillbaka till det här med lönegapet. Det stämmer inte att det råder ren och skär diskriminering. Titta hur yngre kvinnor idag dominerar på universiteten. Har mycket högre utbildning. Det är inte unga kvinnor idag som slås ut. Det är unga killar som halkar efter i skolan och så vidare. Men man hänger kvar vid de här gamla myterna. För att man vill ju liksom... deras politik går ju mycket ut på att måla upp en fiende och liksom att det är massa motsättningar hela tiden. Och då har du varit kvinnor och män, och sen så har det där flyttats då. Och du frågade om de, ja, de lever på det här, de lever i politiken. Jag klev in i politiken för att jag vill förändra någonting. Jag är inte i politiken för att vara politiker. Jag har sett en massa saker som jag känner, det här måste vi göra någonting åt. Det går åt fel håll. Jag tror att det är en stor skillnad, och det gör också att jag blir inte ideologisk på det sättet, utan jag, okej, har vi ett jämställdhetsproblem, då vill jag analysera vad beror det på. Är det värderingar, är det ren och skär diskriminering, är det att man har olika förutsättningar, vad det nu kan vara. Jag utgår ifrån fakta. Jag behöver inte vara ideologisk i allt som jag håller på med. Jag tror att det är en stor skillnad.
De angrep ju det också ganska hårt, tyckte jag. Alltså, när du hade ett svar på tal, så då fick Alice Bah Kuhnke ordet, och hon sa att det här är, jag vill ge bordet vidare till Helene Fritzon, därför att det var så ett oerhört angrepp som Jessica Stegerud gjorde, och sen fick hon möjlighet att säga att du sjöng högerextremismens sång eller något sånt där, sa hon. Det lät ganska lustigt. Men alltså, kände du dig mobbad? För jag tyckte att det här är en sammangallning nästan när jag såg det där.
Nej, så där har jag det i varenda debatt.
Det är så, okej.
Ja, det är det. Det var till och med efteråt så sa han, programledaren, ja Jessica, nu blev du hårt ansatt igen eller något sånt där. Och då skojar jag om det, ja, men det är väl tur att ni har en pajat med er varje gång, så att liksom, det blir lite fart på de här tillställningarna. Nej, jag tycker att de är så fel på det. Och de vill inte lösa några problem. De har otrolig kognitiv dissonans. Alldeles när de pratar om jämställdhet. För man är ena sidan... kan stå och säga att det är så fruktansvärt stora jämställdhetsproblem. Vi måste kvotera in kvinnor i styrelser. Men samtidigt så negligerar man det verkligt stora hotet mot jämställdheten i västvärlden idag. Och det är islamiseringen och hederskulturen. Mm. Det bara är så. Det behöver man, det är fakta. Det är ingen åsikt, det är ren och skär fakta. Och jag kan inte se det som något annat än... Ja, men för mig är det närmsta rasism. Att inte bry sig om de här kvinnorna. Jag har mött många kvinnor. Jag har en brorsdotter vars bästa väninna var utsatt för hedersförtryck och fick fly hemifrån och inte fick umgås med vem hon ville och allt det här. Ni kan det där, ni som är lite insatta. Men det ska vi på något vis bortse ifrån och låtsas att det är fördelningen i privatägda bolagsstyrelser som är problemet idag.
Ja, nej. Men vad tror du att det beror på att de är så helt när det just gäller islamism och kvinnoförtryck och såna saker? Alltså, varför är Socialdemokraterna i synnerhet, skulle jag säga, men det gäller även Liberalerna och så, alltså så ignoranta kring den här problematiken?
Nej, men de har målat in sig i ett hörn. Jag minns redan på 80-talet när jag var i tonåren och min mamma var kommunpolitiker i ett utanförskapsområde som inte var så mycket utanförskapsområde då i och för sig, men det har ju ökat. Men jag vet ju redan då hur jag stötte på invandrartjejer som levde i en hederskultur och hade helt andra möjligheter än vad jag hade umgås med när man ville. Om man ville träffa någon kille eller bara umgås med killar till exempel. Och jag minns en tjej som fick åka hem till föräldrarnas ursprungsland på sommarlovet för att sen bli bortgift. Och hur reagerade de vuxna då, politiken då? Men man tittade åt andra hållet. Det var ett problem man fullständigt negligerade. Dels tror jag att man... Och jag tror, det här är ju intressant, det är mycket psykologi här och politik och allt möjligt. Men dels tror jag att man trodde att det var en marginell företeelse. Man har också varit väldigt mån om att kulturrelativisera. Ja, men det där är deras kultur, det får vi respektera. Om vi inte gör det, då är vi liksom, då säger vi att vi är lite bättre än dem. Och det är vi ju inte. Och så man var rädd för redan då det här med att det skulle vara något rasistiskt i att kräva att unga tjejer hade precis samma villkor som svenska tjejer eller vad det nu kan vara. Så kulturrelativism naturligtvis. Att problemet från början inte var så omfattande. Den har ju invandringen fortsatt. Man har haft helt fel syn på integration, assimilation. Man har haft en väldigt naiv bild på att alla kulturer kan leva sida vid sida. Men det blir ju någonstans väldigt konstigt då. Att svenska generellt sett ska drillas i att det är kvinnoförnedrande nästan. Att ge en komplimang till någon. Att det kan uppfattas som kränkande. Eller att man då har gått över en gräns. Samtidigt som det finns kvinnor och även unga tjejer och även killar för den delen. Som inte ens får umgås med vem de vill med. Eller kanske måste täcka sig, skyla sig. Inte få bestämma om de ska utbilda sig och så vidare. Det är otroliga kontraster. Mm. Så jag tror att det är komplext. Och sen har det vuxit. Sen har det såklart blivit... Sen förde man ju in det här. Jag menar, det är inte sektionalitetstänket också. Att det hela tiden finns en rangordning. Vem det är mest synd om och vem man ska ta hand om. Men det man i själva verket har gjort är att man har gjort folk en björntjänst, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Mm. Vi hade också det här, det stod i SVT för några dagar sedan om en kvinna från Iran. Hon kom hit som ung flicka och vart bortgift, tror jag, med en äldre släkting, och hon var bara 14 år. Och den här äldre mannen som var kanske 20 år när hon var gifta, han kunde komma till skolan och titta in i klassen bara för att övervaka henne. Och då hade lärarna sagt vad gulligt, för de tolkade det som att han älskade henne så mycket, att det var därför han kom och ville titta till henne. Jag menar, det är ju ett praktexempel, och det här hände alltså i Sverige. Ett praktexempel på den här liksom blindheten som det är tragiskt att Socialdemokraterna fortfarande är präglade av då. Men jag tänkte också fråga, ni är ju alla EU-parlamentariker, ni som jag såg i den här debatten, alltså det lät väldigt hätskt, men är ni kompisar där nere i Bryssel? Alltså äter ni lunch eller träffas ni, eller liksom är det så här hetsstämning även på sidan om?
Nej, vi umgås inte på det sättet. Innan har det ju varit så här att Sverigedemokraterna blir inte ens inbjudna till olika tillställningar. Nu började faktiskt mandatperioden med att Miljöpartiet bjöd in alla parlamentariker till en gemensam frukost. För att vi faktiskt skulle då lära känna varandra och faktiskt titta på frågor där vi ändå kan liksom göra något gemensamt. För trots allt så representerar vi representerar våra väljare, men vi är ju ändå svenska parlamentariker. Så att vi skulle ändå kunna finna några, någon gemensam bas då. Men då kom ju bara då Miljöpartiet såklart som hade bjudit in, Moderaterna, Kristdemokraterna och vi. Övriga valde att stanna hemma. Och det var ju på grund av oss då.
Just det.
För övrigt kan jag säga att Helen Fritzon har jag delat flyg med några gånger. Hon är väldigt trevlig privat. Där märker jag ingenting. Sen finns det andra parlamentarier som aldrig ens skulle hälsa. Jag tror att det kanske är lite svårare med mig också. Eftersom jag kommer utifrån, jag är så pass ny i politiken. Jag tror att man har svårare kanske att rent ideologiskt avfärda mig. Jag tror också att det har förändrats lite grann. Och Abir till exempel, centerpartisten, hon gick ju på mig också lite grann i, under den här debatten. Men hon är jättetrevlig privat. Och hon sa till och med det när vi skojade efter, så sa hon det. Ja, vi tycker aldrig lika, Jessica och jag. Men jag tycker bra om Jessica som person och sådär. Så vi skojade faktiskt om det efteråt. Så att, ja, jag vet inte hur andra har, andra parlamentariker har det, men...
Ja. Men jag tänkte de hetska angreppen, jag minns också att du skrev någon gång på Facebook, jag minns inte vem det här var, du kanske kan påminna mig om det då, men det var någon som skrev att Hitler umgicks mycket med blondiner, och då syftande, jag tror att det var en Twitterdebatt eller någonting, du hade lagt ut en skärmdump, och det var också ganska, jag menar, hade man sagt så om någon som kanske hade varit mörk, så hade det varit rasism skulle jag säga, men liksom, minns du det, och vem var det, och jag menar, det var väl en grov grej liksom.
Ja, det var, jag tror det var på Facebook, och det var ingen, det var ingen känd profil, men jag får ju, ibland får jag ju sånt där i mina kommentarsfält och någon gör något inlägg och sådär, så att det förekommer ju, det förekommer hela tiden. Jag får mest positivt, men jag får mycket sånt också, och då är det något slags narrativ att det där ska jag bara köpa. Det är liksom, det är något du underliggande, och det är också någonting jag stör mig på. Jag tittade på när intervjun med Stefan Löfven i 30 minuter, och då säger han ju vissa saker om Sverigedemokraterna, och likadant, du handlade ju också om Polen och Ungern som vi gärna alltid ska förknippas med då. Men vad heter han, Holmberg, som hade intervjun. Han liksom bara köper narrativet. Ja, jo, jag visst, typ, jag håller med dig, men det är så här, jag bara, va? Varför måste ingen någon gång svara på vad det man menar? Han drog ju upp det här, ja, de står inte för allas lika värde. Nej, men vad menar ni med det då? Men det här, det har liksom satt sig, vissa sanningar inom situationstecken har ju satt sig, att det är en sanning. Alla är överens om det här, men skulle man verkligen sätta sig när och börja bena ut vad menar ni? De skulle inte ha svar, ingen av dem skulle kunna. Så att det är väldigt, det är en lathet hos journalistiken eller hos journalister. Det är en, finns ingen, ja, men det är en intellektuell slapphet.
Ja, men just den här latheten och att det alltid pratas om, jag menar, vi ska komma in lite mer på Stefan Löfven snart, men det här Polen, Ungern, Sverigedemokraterna, Donald Trump, Sverigedemokraterna, hur pass mycket stör det från att faktiskt prata sakpolitik, vilket jag är övertygad om att du och partiet vill?
Ja, men det stör ju såklart mycket, för att som du nämnde i debatten, Helen Fritzon säger helt plötsligt att jag sjunger om högerextrema sång, och jag minns inte om hon drog in Polen i den här debatten, men det får jag ju höra i varje annan debatt, det får jag ju höra även från Moderaterna till exempel. Och det är bara ren, det är ju för att man har vant åhörarna vid att det här är någonting negativt. Man har vant dem vid, det har liksom blivit ett argument som är fullständigt osakligt och som man tar till när man inte har något annat att säga. Mm. Det är likadant när jag diskuterar gärna energifrågor. Jag har jobbat 18 år i energibranschen, så att jag tror att jag kan det bättre än åtminstone övriga parlamentariker just energifrågor då. Men när de inte är argumenten, då är jag helt plötsligt högerextrem också i energifrågor. Det är jättekonstigt. Alltså, men det är på något vis, media har ju satt det här. Narrativen är satt där, media har köpt det. Och så får du bara fortgå.
Men vi har ju nu, nu den här propagandamaskinen från Socialdemokraterna främst då, där alltså SD är hot mot demokratin, Polen, Ungern och allt det vi har pratat om redan. Varför kör de på så här? För jag menar, det nu senast var det Stefan Löfven, men innan dess har vi haft Morgan Johansson, Peter Hultqvist, Anders Ygeman och ja, hela partiet egentligen. Alltså, är det för att det är val nästa år och de tror att det här är en fungerande taktik, eller varför gör de så här?
Självklart, och de har heller inget annat att komma med. Det är det som är problemet, och det är hela tiden. Jag kan personligen utstå att man kallar mig för ena eller andra. Jag tar inte åt mig. Men det här döljer ju de stora problemen. Vi har enorma problem. Du kan lyfta på vilken sten du vill. Du kan titta på hur det ser ut i utbildningsväsendet, universiteten, skolorna, hur ungdomar mår idag. hur hela samhället håller på att förändras med digitalisering, AI, robotisering, automation, konkurrenskraften. Du kan titta på energipolitiken, hur vi håller på att förstöra världens bästa energimix i ett land. Världens bästa elförsörjning håller vi svarta nu på att förstöra, vilket ju alla kommer lida av i slutändan. Vi har enorma problem med invandringen, med integration, med assimilation, med arbetslöshet, utanförskap. Vi har förnedringslån. Alltså listan är oändlig. Mm. Om du frågar mig, man tar inte tag i det här. Man har ingen idé. Jag vet inte om man är totalt okunnig, naiv eller om man bara vill sitta vid makten. Man förstår att vi hotar. Vi pekar ju på problemen. Det har vi gjort länge nu. Vi pekar ju precis på problemen. Och det här börjar folk se nu. Och det är ju en klassiker. Liksom peka på en yttre fiende då. Börja påstå abstrakta saker som ändå skrämmer folk, men som man inte är insatt i. Det här med att vi vill montera ner demokratin. Det är så bisarrt. Vi är det enda partiet som verkligen vill ha mer direktdemokrati. Som inser hur odemokratiskt det är att hela tiden flytta mer makt längre från den enskilda medborgaren. Ge all makt till Bryssel så inte ens kommuner kommer ha någonting att säga till om i slutändan. Det är odemokratiskt om något. Vi skulle vilja ha fler folkomröstningar. Vi vill ju att det folk tycker ska få genomslag i politiken. Ta det här med hur man i årtionden har negligerat att majoriteten, observera majoriteten av tillfrågade svensk befolkning har tyckt att invandringen har varit för stor. Man har tyckt att det är bra att vi kan ha lite invandring, men den är för stor. Det har man tyckt i årtionden. Det har inte avspeglats i politiken överhuvudtaget. Är det demokrati? Nej. Är det demokrati att komma överens i riksdagen om att vid regeringsbildning så ska man hålla ett parti, ungefär 15-20% av väljarna, ska man hålla helt utanför inflytande oavsett vem som sen bildar regering. Är det demokratiskt? Det är ju inte ens värdigt polsk liksom, politik, förstår du?
Alltså jag förstår,
det går inte att jämföra. Det är,
Som sista fråga då, alltså du var inne på en del alltså problem som finns och då tänkte jag fråga om en del alltså sakfrågor. Vilka frågor är viktiga i Bryssel? Men jag tänkte börja med frågan om energi, för du påminner om att du har varit och arbetat inom energibranschen i årtionden och vi har ju haft elbrist av allt man kan ha, elbrist i Sverige. Och alltså, kan du bara ge lite kort din analys av svensk energipolitik?
Jo, men det är ju att man dogmatiskt fasar ut kärnkraften för att man vill trycka in förnybart i systemet och det är framförallt då vindkraft då. Och det vill man göra i stor skala och man har redan börjat göra det. Men vindkraft är ju, alltså den fungerar ju när det blåser, det säger sig självt. Det fungerar när det blåser och inte annars. Och ofta sammanfaller ju då också väldigt kalla dagar med att det är vindstilla. Så att du har inte den här, om du ska ha ett effektivt energisystem eller eldistribution egentligen, då måste du ha en kraftkälla som kan reglera effekten i systemet. Och det kan du göra med till exempel kärnkraft. Där får du väldigt mycket energi för liksom, pengarna. Och du har också en reglerbarhet som kräver ett stabilt system elnät kräver. Det kan du inte skapa bara med vindkraft. Du kan inte det. Och sen har man då ändå bestämt sig för att föra in en massa vindkraft. Ja, då har man inte se till att överföringskapaciteten är tillräcklig. Och ju mer vindkraft du tar in i systemet, desto mer måste du ha reservkraft som snabbt kan gå igång då för att täcka upp då när det är effektbrist. För oftast det är elbrist. Man säger alltid, vi har inte elbrist, vi har ett överskott. Nej, men vi har effektbrist ibland och framförallt har vi inte el när vi behöver den. Det är stor skillnad. Totalt sett producerar vi mer än vi förbrukar. Men det hjälper inte om det står helt stilla och det är en kall vinterdag. Och då måste du ha reservkraftsanläggningar. Och de håller man ju också på att fasa ut. För det är ju ofta olja, har ju varit olja eller naturgas. Nu vill man inte ens ha naturgas. Så att problematiken här, jag tror att kärnkraft är en väldigt bra energikälla. Den är inte optimal, den har sina brister. Men den har tjänat oss väl och det är det bästa vi har att tillgå just nu. Ska man gå över till någonting annat, då måste man ju börja med vilka blir konsekvenserna. Vad behöver vi göra för att täcka upp och så vidare? Vad innebär det här i slutändan? Och det är alltid min största kritik. Jag är inte dogmatisk när det gäller energipolitik. Sen har jag en tro på, baserad på kunskap om vad som är effektivast och vad som i slutändan gynnar konsumenter och företag. För jag ser det som en helhet att för konkurrenskraften behöver vi ha leveranssäker och billig el. Det gynnar också konsumenterna. Man måste förstå att allt har ett pris. Det är klart att vi skulle kunna ha 100% vindkraft, men då har det ett pris. I form av att vi förstör mycket naturvärden. Det blir osäkert, det kommer bli dyrt och så vidare. Kanske om hela Sveriges befolkning tycker att det är värt det. Fine. Men jag tror inte det. Man har inte förklarat konsekvenserna.
Nej,
men, det fick en lång utläggning
Ja, men det är bra. Men jag vill gärna ställa två följdfrågor här. Då, därför att dels har vi det här som hände i Texas. Jag vet inte om du hängde med det, men det var ju en stor snöstorm i Texas på alla ställen. Och då, det som hände det var ju att deras vindkraftverk, de frös och de la ner. Och jag skulle väl gissa i alla fall att våra vindkraftverk är bättre vinterrustade än de är i Texas. Men alltså, det som hände då det var att kärnkraftverken vart också överbelastade. Därför att då, det vart kallt så alla ville ha värme i sina hus för att det vart kallt. Och liksom effekten gick ner för att vindkraften la ner och då var det ännu mer tryck på till exempel kärnkraft och annat och det i sig skapade ett allvarligt läge. Alltså hur gör man för att få stabil försörjning under alla förhållanden? Är det liksom en blandning av källor eller är det liksom bara kärnkraft eller hur tänker du där?
Nej, men framförallt behöver du ha reglerbar. Du behöver ha reglerbar kraft, alltså en kraftkälla, en produktion som kan gå upp och ner i kapacitet. Det är ofta det handlar om, för att även om du inte har en dag där det förbrukas en massa el så måste du hålla en viss stabilitet i näten. Det är inte så enkelt som att nu behöver vi ingen el, nu stänger vi av allting. Utan det handlar ju om att distributionen måste fungera och du måste ha, i grund och botten måste du ha reglerbart. Sen kan det vara så här, man kanske inte alltid kan, vad ska man säga, täcka upp för de värsta scenarierna. Alltså skulle vi helt plötsligt hela Sverige få minus 15 grader i 2 veckor. Det är ju ett sånt extremt scenario som du kanske inte kan täcka upp med. Då kanske man också skulle, alltså då skulle du behöva en otrolig reservkapacitet för att kanske täcka upp det då. Och det kanske är orimligt. Men det är klart att i energibranschen så räknar man ju med vissa sådana här extremt scenarier som den du måste kunna klara av då. Så att, och hur det ser ut i Texas är omöjligt att säga, men du kan inte ha för mycket förnybar i ditt system. Du kan inte det. Sen finns det många andra baksidor med vindkraften. Det är väldigt, till exempel vad du ska göra med uttjänta kring vindkraftverk. Det är väldigt farliga ämnen i de här bladen bland annat. Det är ingenting du bara liksom bryter ner, utan det är kostsamt. Det är dyra processer. Det är också inte särskilt miljövänligt, tvärtom. Och det måste man också ta med. Jag säger inte, jag tycker vindkraft kan vara bra på sina håll. Jag är inte emot vindkraft, får inte missförstå mig där. Men man måste se till helheten och konsekvenserna. Och det är väl det jag saknar, för nu kommer in på din nästa fråga. Vilka är problemen idag? Problemen är, tycker jag, att ingen tar ett helhetsansvar och man tittar inte framåt. Man måste ju liksom ha helheten i åtanke och titta hur ser det ut om 5, 10, 15 år.
Sista frågan då, alltså vad händer i Bryssel härnäst? Är det coronapaket som diskuteras eller vad finns det som är viktigt för den svenska allmänheten att veta om Brysselpolitiken just nu?
Men det mest som framförallt händer nu är det här åtgärdspaketet, recovery package, corona då. Det röstas ju om i riksdagen nästa vecka, eller en del av det. Det handlar om en del finansiering, ett sätt för EU att få in ytterligare medel då, som röstas om nästa vecka. Och där kommer ju då med stor sannolikhet bara Sverigedemokraterna och Vänstern rösta nej. Så det här kommer gå igenom. För det paketet som finns nu, det måste ju då godkännas av alla nationers liksom, parlament. Då. Och det här är också återigen, ja, jag brukar säga, min största kritik mot det paketet är ju att det innebär en enorm summa pengar, framförallt svenska skattebetalare som återigen får betala, kommer bli skuldsatt också i generationer framöver, får betala för länder som inte sköter sina ekonomier, som inte tar tag i sina statsfinanser och de behöver strukturella reformer. Så att det här kommer inte hjälpa. Vi kommer inom x antal år stå inför ett nytt sånt här paket om inget drastiskt sker då. Så att det coronapaketet själv har ju då, det kommer en hel del som har med klimat att göra, olika strategier eller energifrågor då, som egentligen är nationella frågor, men där EU liksom äter sig in mer och mer och vill styra om hur vi producerar vår energi då. Det är en viktig fråga. Vad kommer annars? Mycket yttrandefrihet. Jag har blivit skuggrapportör då för min partigrupp SR när det gäller Digital Markets Act, som handlar om att reglera de här stora, bland annat stora techbolagen, konkurrenssynpunkt. Så att yttrandefrihet är en sån här fråga. Sen har vi ju så många frågor hela tiden, men det är väl vad jag ser kommande halvåret som stora. Sen är det många beslut fattade. Alltså det är många så här klimatmål antas, coronapaketet, så många av de här viktiga långtidsbudgeten till exempel, många av de här viktiga frågorna sätts ju ganska tidigt i perioden. Sen jobbar man ju med mindre regleringar och sådär, det är frågor hela tiden.
Mm. Okej, okay, men stort tack för det här samtalet, Jessica. Tack så mycket.
Ja, tack.
Det var avsnitt 1286 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.